Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det är en makalöst vacker dag så här i början på vårvintern. Nu är det verkligen vårvinter, eller hur?
Ja, men det är en annan sol.
Och himlen är klarblå, lite genomskinlig. Och isen ligger fortfarande på sjön som du bor vid.
Jag tror att den kommer ligga ett tag till. Den är ganska tjock i år.
Jag har sett ganska många, eller häromdagen såg jag några som var ute och åkte skridskor, ungefär som på, nästan på flaken. De måste ju ha varit otroligt professionella långfärdsskridskoåkare.
Vi har stora sällskap som åker här. Det är ju, jag tror att det är friluftsfrämjandet som har på andra sidan sjön, så de kommer ju 20 man. Alltså de är proffs, man ser det.
Det var nämligen en av mina stora liksom ångestar när jag var liten, att jag skulle ramla genom isen och hamna under en vak och inte kunna komma upp. Det andra, det var att kriget skulle komma. För både du och jag är liksom uppvuxna under kalla kriget och järnridån var liksom nedfälld. Och syrrarnas kompisar sa att om man fäller en atombomb både på Nordpolen och Sydpolen samtidigt, då kommer hela jorden att explodera. Och det var på en slags realitet. Och sen så har vi haft en 30 år när det här har varit helt väck. Och liksom man har haft ett hopp om demokrati och fred för människor. Jag känner mig väldigt tagen av det som pågår just nu i Ukraina och Rysslands invasion.
Men det är ju svårt att hålla distans, tycker jag. Man vill ju titta hela tiden, lyssna, senaste nytt. Att allting blir så litet till skillnad mot det här.
Och att det också blir så nära, dels därför att det är nära rent geografiskt, men också därför att vi har sociala medier och man är i realtid med de här liksom kvinnorna som är lika gamla som oss, som har sina jobb och som har sina barn och sina familjer. Och det blir så isande, hjärtskärande, och så vet man att det liksom inte det finns liksom noll rationalitet. Det finns ju aldrig rationalitet bakom våld, men ibland kan man ju kanske förstå angriparnas argument, även om man tycker att det verkar vara en dålig idé att slåss. Men det här är ju bara galenskap.
Nej, det är obegripligt. Man förstår inte. Hur kan det hända? Och det gick så fort allting också. Ett helt land. 44 miljoner är de.
Vi spelar in den här podden på onsdag eftermiddagen och den publiceras på fredag. Vi vet ju inte vad som har hänt fram tills att den kommer ut. Men vi får väl bara fortsätta hoppas på att västvärlden liksom står tillsammans och försöker hjälpa till så gott den kan.
Ja, men det är väl det som jag kan ändå tycka känns, om man ska se något positivt, är att vi tillsammans har stått väldigt enade. Mm. Och det kanske de inte riktigt hade räknat med där borta.
Och sen igen då, det hjälper ju inte de här stackars familjerna som står på tågstationen i Kiev och desperat försöker ta sig ut innan eventuella flyganfall kommer. Och tvingas prioritera mellan om mormor eller barnbarnet ska få plats.
Nej, men det är så outhärdligt så att man klarar knappt av att tänka på det. Hur ska de tänka som är där mitt i det här? Från ena dagen till den andra så var det, hade de kanske ett barnkalas och gick till jobbet som vanligt. Och sen den andra dagen så har de varit tvungna att packa sin väska. Vad skulle de ta med sig?
Och det här är ju inte, alltså det pågår ju liksom konflikter runt om i världen, men att det finns någon som tar sig friheten att liksom skjuta sönder det här finmaskiga nätet av mänsklighet som är just det där, från att man vet så här, men vi köper det gott, inte det där andra smörpaketet.
Nej, exakt.
Till vad ska vi göra på semestern, och vet du vad, om vi sätter den här pansen i den här krukan så matchar det finare mot gardinerna. Alltså det är så intrikat och liksom. Och så ska någon bara förstå. Alltså, det är
Nej. Jag har varit rädd. Jag har gråtit framför tv när jag sett alla de här människorna. Jag tycker det är så förfärligt. Jag kan liksom inte riktigt sätta gränsen. Jag tycker det är så otäckt. Mm. Ja.
Jag håller med dig. Och jag har faktiskt sovit väldigt lite den här veckan. För att jag är vaken till sent. Och är i nyhetsflödena och sociala medier. Och jag vaknar tidigt och det första jag gör är lyfta telefon. Sen jobbar jag ju med det här. Så att jag har ju också någon slags frikort att vara i det på något
Såklart.
Sätt. Och det är ju, i krislägen så är jag alltid glad över att jag är journalist. Därför att det finns en terapi i att liksom få vara med och rapportera. Och liksom, man kan...
Kan du ställa dig lite vid sidan om och inte blanda in dina egna känslor i det här? Eller slår det igenom emellanåt?
Om det går att hålla ifrån sig de här bilderna när man liksom går in i sin journalistroll och ska vara proffs. Det måste man ju. Annars blir det ju ohållbart för de som ska titta på det där. Om man ska vara ett liksom, känsloknippe som när man borde fokusera på att redovisa nyheterna. Men ja, det är klart att det går in.
Ja.
Och vi satt i lördag så hade vi olika små bitar just med röster ifrån Ukraina. Var barn och gamla och alla som vi hade liksom spelade upp under hela programmet. Och då var jag lite oförberedd på vilken röst som skulle komma. Och det var just... ett litet barn som bara grät och liksom skulle då skilja sig från sin pappa och sådär. Alltså det är svårt att
hålla sig ifrån
det. Det är svårt att hålla sig. Men det vore ju dumt om man inte var människa också.
Men jag tänker ändå, journalister, ni har ju ett väldigt speciellt arbete i såna här lägen. Ni ska rapportera, vara korrekta, ta in information och samtidigt vara professionella i det. Behålla rösten och känslolivet.
Mm.
Mm, för att det ska bli så bra som möjligt för oss som lyssnar och följer nyheter. Och... Ni har ju ett viktigt arbete så här. Ni har alltid ett viktigt arbete.
Ja, jo, men det gäller ju att göra jobbet rätt. Liksom. Så är det ju. Vi gör ju inte för vår egen skull. Utan för de som tittar eller
Precis.
Lyssnar. Och sådär. Ja, usch. För att det... Jag tänkte också, för vi hade också premiär på vårt program tillsammans med Strömstedt i måndags.
Ja.
Och sen var ju vi också på en premiär som vi kan få prata om. Med After Dark som var ju motsatsen till elände och allt det här. Utan bara liksom eskapism. Och då kan man tänka så här. För jag var lite tveksam. Så här, ska jag gå på den här premiären? Och ska jag lägga ut på sociala medier att vårt program har premiär? Men någonstans när det kokar ner till handlar ju om att det är de här värdena vi försvarar.
Ja.
Mot Putin i det här fallet liksom. Kärleken, att vi ska liksom, vi människor ska få leva liksom i fred och få ett livsrum för kärleken.
Mm.
Att man ska få klä sig liksom paljettklänningen fast man är kille och
ja, exakt.
Och sjunga ekivoka skämt och skämta om andra mäktiga människor.
Men det var ju verkligen en kväll för oss, Jenny. Det var ju ganska mycket. Ja, en hel del underlivshumor som vi tycker är väldigt skoj.
Ja, men tyckte inte du också? Och när man väl tillåter sig det, liksom att det är också så här att gentemot de som inte får lov att vara i det här nu så kan man inte heller bara ta bort det. Man måste passa på medan vi kan på något sätt.
Ja, men jag håller med. Jag tänkte precis samma sak. Ska gå på här? Och det var nästan så att jag kände att jag vill vara hemma och titta på nyheterna. Men sen när vi väl var där och fick skratta och allt det här glitter och glamouren och paljetterna, då kände jag ändå, nej men det är så här livet ska vara. Vi får inte stänga av det.
Alltså så ekivokt. Det var ju två saker som var ekivoka. Kan man säga ett litet,
en liten sketch
med spruttema kan man säga. Din mamma var ju med också, så Blomstergunsan kanske, som ju är en öppen person på alla sätt, men kanske tyckte att det var lite
det kanske var lite väl där, det sa hon faktiskt. Och sen så kom ju en dessert också som kanske var lite också, men hon tog sig en tugga utav den här snea.
Kan du beskriva det så här?
Nej.
Ja, det var en kula med vaniljglass och en kula, alltså två kulor med chokladglass där. Och sen var det en ganska rejäl banan som liksom stack upp.
Eller? Ja, jag blev glad när den kom in.
Ja, jag blev också glad. Min banan, den pekade rakt upp frejdigt i vädret. Min mans banan däremot, den...
Ja, det var lite rabarbersvaj på den kanske.
Exakt.
Det här är ändå en trädgårdspodd.
Ja. Apropå det, kan du berätta vad glasrabarber är för någonting?
Ja, vet du att det har jag ju provat på. Jag har ju såna här fina rabarberklockor från England. Varför man gör glasrabarber, det är för att man vill åt den här lite extra mjälla smaken på rabarber. Man tar bort oxalsyran genom att ställa rabarbern i helt mörker när den håller på att träda upp ur marken.
När den håller på.
Nej, men. Hur ska jag förklara det? Jag känner att jag hamnar fel hela tiden.
Jag tror att vi hade ett sånt behov. Alltså det var så strängt den senaste veckan. Så att det öppnades en dörr in till ett...
Så det räcker med att vi pratar om en banandessert? Så.
Ja, men därför också att... Det är ju faktiskt någonting av det mest ekivoka som finns. Just när rabarbern håller på och spricker upp ur jorden.
Ja, det är vackert.
Det är också ekivokt.
Ja, jag vet. Ekivokt och vackert. Ja. Ja, men de här rabarberklockorna som jag har köpt i England, om man sätter dem då på en rabarber som håller på träder upp ur markytan, då växer den i totalt mörker. Sluta skratta. Då mister de oxalsyran. Den blir så här blek och vacker. Och då är den väldigt, väldigt god att äta som en vårprimör.
Ja, kock Jonas Svensson, som jag jobbade med i lördags, han gjorde en dessert med glasrabarber.
Ja.
I en sakegelé och med kardemumma.
Det låter ju gott.
Alltså, det var så gott.
Ja, men det kan man ha med rabarber hemma, så man behöver ju inte ha såna här dyra rabarberklockor. För jag köpte dem för att jag tycker att de är vackra. Det är ju som ett smycke i trädgården. Det räcker med om man sätter en stor hink på rabarbern. Men det är viktigt att det är helt mörkt där inne under för att man ska få den här mjälla, genomskinliga rabarbern.
Mm.
Och sen är man också känslig mot den här oxalsyran som finns i rabarber, då är ju det här utmärkt för att det minskar mängden på oxalsyra.
Vi talade lite om rabarber förra veckan också som svar på en av era frågor. Då fick vi ytterligare ett litet tips där. Att man ska... man ska liksom inte bryta av själva rabarberskälken utan ta upp hela så att det inte ruttnar mot roten. Precis. Uttryckte jag mig rätt nu?
Ja, det är helt korrekt. Bra att du tog upp den. Det är ett bra tips. Sen var det ju en som också skrev att jag sa ju att rabarbern vill växa i näringsrik, kanske lite mer luckrare jord för att kunna etablera sig. Men då skrev hon att hon har rabarber i riktigt styv lerjord och de växer så det knakar. Och så här är det ju, det går ju aldrig exakt att säga. Det kan ju bero på sort och läge och alla möjliga saker. Det är precis som med klimatzoner. En trädgård kan ju innehålla tre olika zoner. Så man kan aldrig liksom stirra sig blind på saker och ting när det gäller trädgård.
Ja, nu när du nämnde zoner. Jag hade tänkt spara den här frågan till lite senare i programmet. Men vi har fått ett inlägg ifrån Magdalena, zon 4. Hej, jag har funderat på det här med växtzoner. Hur har man tagit fram dem? Jag förstår grundtanken med att ju lägre siffra desto varmare. Men jag har ibland svårt att få ihop hur det hänger ihop. Jag bor i Gävle i zon 4 och Sara Bäckmo som jag följer på Instagram bor i zon 3 i närheten av Växjö. Alltså längre söderöver då. Hur hänger det ihop? Jag tycker att det verkar som att hon har mycket kortare vinter och ett helt annat växtklimat, men det skiljer bara en växtzon. Och kommer klimatzonerna att förändras med tanke på klimatförändringarna? Vem har bestämt det här egentligen?
Ja, det här är en bra fråga för den kommer upp lite titt som tätt i mina sociala medier. Och då är det så här att Sverige är ju indelat i 8 växtzoner och plus en fjällregion med start i zon 1 i söder. Där det är varmare naturligtvis och odlingsförutsättningarna är liksom som mest gynnsamma där. Men sen så är det så här att det har betydelse också om man har väldigt väldränerad jord. Då kan zonen gå ner om vi säger att du och jag bor nog i zon 3. Och sen har du väldigt väldränerad jord. Då skulle man kunna säga att du kanske till och med har zon 2 i de lägena. Och har man också ett vindskyddat läge och upphöjda bäddar, då kan man säga att man har odlat i en lägre zon också. Så att det går inte helt att säga som exakt vilken zon man bor i, utan det där, man får mer se en klimatzon som ett riktmärke. Men det är klart att klimatförändringarna påverkar, och att jag tror att så småningom så kommer klimatzonerna att ritas om.
Eller så ger man dem bara nytt innehåll, så att säga.
Ja, och jag vet att det har ju ändrats. Perennerna ingår ju inte riktigt i klimatzoner. Och det har ju kommit ett nytt system här nu 2022 där det är ju indelat i bokstäver. Så att det finns A och så finns det A+, till exempel. Och A, då övervintrar perennen pålitligt, och A, stjärna, övervintrar pålitligt på väldränerat läge. Så att man måste titta både på jorden och läget innan man liksom fastslår hur härdig en perenn är. Så att mitt svar är att stirra er inte blinda på klimatzonerna, utan se det mera som ett riktmärke. Och det är ju samma sak om ni odlar i kruka till exempel. Då får man räkna med att det blir en högre zon, därför att då jämnas inte temperaturen ut på samma sätt för rötterna, vilket gör att de blir känsligare. Så då är det alltid bättre att välja en växt som klarar en högre zon om man ska odla i kruka.
Bra! Ska vi börja med veckans ämne, tycker du? Eller har du något mer som du vill dela med dig av? Du har fått väldigt mycket respons också på din potthistoria från förra veckan. Och jag har fått en fråga här. Vad använder Victoria skålen till idag?
Det var ju en högst relevant fråga. Nej, men den här skålen kom ju från trädgårdscaféet, och då kan jag tala om att den används inte där längre, utan nu har jag den här skålen här hemma vid utomhus som jag ibland vaskar av händerna i och så vidare. Så att vi bakar inte i den här skålen då.
Nej, men med tanke på att man faktiskt kan diska saker, ja, så hade väl det gått bra också egentligen.
Ja, men det kändes inte helt bra att lämna tillbaka skålen till trädgårdscaféet efter jag hade skvalpat runt i den där. Så att, nej, den är kvar här hemma vid.
Ja, många sympatier har också kommit ifrån, ja, kvinnor som har eller befinner sig i, har befunnit sig i liknande situationer.
Ja, känslig blåsa är vanligt.
Och inte blir det bättre med åren.
Det blir inte knip.
Nej, precis. Alla som tycker att det är roligt att hoppa studsmatta kan räcka upp en hand. Dagens ämne. Vi kanske möjligen någon vecka tidig så där för några veckor. Även för de södra odlingszonerna. Men det handlar om gödsel.
Ja, och jag tänker att vi kommer nog prata om gödsel under hela säsongen. Men vi kan väl börja lite grann med vad som snart börjar bli dags. Hur gör du med alla dina krukor till exempel nu?
Alltså, jag bor ju typ i odlingszon 75, känns det som ibland. För att det är på vid skärgården. Och liksom, hela mitt Instagram-flöde, framförallt från er som lyssnar på vår podd, började fyllas av vinterjäkt. Det stack upp både gult och vita små snödroppar. Jag åkte ut på landet och rusade till där jag planterade. Och det var ju bara helt fruset och brunt.
Ja.
Och för det ligger liksom väldigt långt efter där, sent. Så att jag har beställt en pall med koskit. Nej, inte koskit, utan gödsel.
Mm.
Som jag då ska strö ut på mina perennrabatter.
Ja.
Jag tänkte kanske att pallkragarna får nöja sig med bokashi, men jag vet inte.
Ja, men det kan nog räcka. Du har ingen vanlig kompost heller. Du har bara bokashi. Eller har du annan kompost också?
Nej, jag ska bygga en nu. Ja. Jag hade en nämligen, men den funkar inte riktigt. För det är så blåsigt och torrt, ja, där, så att det liksom var kallt, så att den hände inte så mycket i den här komposten, trots att jag hade...
Jag tycker ändå att jag har ju flera komposter, och jag använder ju dem i stort sett under hela säsongen. Jag kan tycka att komposten är ett väldigt bra komplement, som man inte behöver köpa så jädra mycket gödsel, utan om man inte har allt för stort trädgård och har en eller två komposter, kan man komma ganska långt med det.
Jag vet. Och naturligtvis är ju liksom målet, vore ju någon gång om man kunde ha sitt lilla ekosystem, ja, själv. Sådär. Men jag är inte riktigt där ännu.
Nej, men det är ändå tillfredsställande när man känner att man kan bygga sin egen jord. Och det blir, jag har märkt också att där jag har grävt ner min bokashi, så tycker jag att kärlen släpper snabbare just där. Jag vet inte om ni andra som lyssnar har märkt det också, som har grävt ner på kanske att källen på något vis inte går ner lika djupt.
Ja, intressant. Ja. Eller hittar du på det här för att du tycker så mycket om Nej. Att du är på Kashi-kramar?
Nej, och jag pratade med en kollega, Christian, också, som också hade upplevt det här, att han tyckte att jorden blev mycket snabbare luckor på våren. Så att jag undrar om det har, eller det kanske har med vad det är man har haft i sin bokashi, jag vet inte. Men
ska vi ta lite olika odlingsvarianter här, och så får du säga hur man kan tänka nu när våren närmar sig här. Vi har ju då perennrabatterna till exempel.
Ja, jag brukar ju börja med att klippa ner perennerna, och så jordförbättrar jag när jag har klippt ner. Och sen så har jag ju även beställt en kompostkvarn. Nu vet
du har gjort det.
Jajamensan. Alltså jag är ju så spänd på det här.
Blir jag så avundsjuk. Ja, du ser hur grön man liksom stiger i hela ansiktet.
Då tänker jag att då ska jag liksom flisa ner allt det där i den här kompostkvarnen. Och strössla tillbaks ut i rabatterna. Och så på med kompost eller kogödsel. Så att jag jordförbättrar med liksom det materialet som redan har vuxit där. Då känner jag att nu är jag med i kretsloppet på riktigt.
Du blev väl alldeles tagen här, för att jag vill också ha en kompostkvarn. Men jag ska bygga växthus.
Men du fyller visst 50, va? Snart. Gör tre. Det kan ju ligga på din önskelista. Ett, kompostkvarn. Två, champagne.
Ja. Precis.
Tre, altare.
Och inte altare. Verkligen, gud, ska det vara den ordningen också? Ja. Jag ska fila på den. Sen tycker jag för att det är förmätet att önska sig saker. Sådär.
Nej då.
Är det inte det?
Nej. Inte när man fyller 50, då får man önska sig.
Men det är intressant. Men det här sker ju då, en del säger ju att, det här, att grönskan ska börja krypa upp lite ur marken då, innan du ska gödsla på. Håller
du
med?
Jag tycker att den gör det. Det går inte att... Då ska man ju lägga på så pass tjockt lager så att det liksom försenas. Nej, jag strör på.
Nej, men jag tänker att du ska vänta med att gödsla tills det har börjat krypa upp lite grann i marken.
Ja, men det gör jag. Alltså jag börjar ju inte gödsla medan det är fruset i marken och minusgrader. Det gör jag inte. För det är inte heller bra, för jorden kan inte ta upp näringen så länge det är kallt. Däremot så brukar jag ge vitlöken som jag satte i höstas. Den kommer ju upp väldigt tidigt. Där ger jag hönsgödsel. Och det gör jag i samband med snösmältningen, för de behöver ha en extra skjuts med kväve. Så passa på att ge hönsgödsel eller något annat kväverikt gödsel när vitlöken börjar sticka upp.
Okej, om vi håller oss kvar i perennrabatterna lite grann här. Ja. Då. Är det kogödsel där då?
Ja, jag använder kogödsel, men på Öland då hämtar jag hästgödsel hos grannen som jag jordförbättrar med. Men jag upplever att hästgödseln är mycket, torrare. Och att den inte är lika långtidsverkande. Men nu har jag inte tillgång till något annat. Men om jag får välja, då vill jag helst ha kogödsel.
Nu kommer en riktigt nybörjarfråga här. Ja. Jag blottar mig igen här då. Brunnen gödsel, vad är det för skillnad?
Alltså brunnen gödsel är ju sånt som har vilat. Om du lägger på riktigt färsk gödsel som typ ryker, då kan du ju bränna. Den är ju inte klart förmultnad. Medan brunnen gödsel är klar för användning. Så du kan ju inte gå ta en...
Jag ska inte ställa hästen och få den att skita över mina...
Nej, det ska du inte.
Bränner, nej.
Utan den måste ju få vila och brinna, som man säger. Det är ju samma sak med en kompost också. Den måste ju ha förmultnat och vara klar för att du ska, liksom, den ska ha sin bästa effekt. Annars så kan den ju göra mer skada än nytta. Bränna de här fina små rötterna.
Men ko eller hästgödsel på rabatterna, så att säga, beroende på. Men det finns ju också buskar som liksom tarvar annat.
Alltså, nu är inte jag ju något fan av konstgödning, utan jag vill ju helst bygga på jorden bara. Så att jag egentligen använder bara kompost, kogödsel eller hästgödsel. Och i vissa lägen använder jag hönsgödsel på gräsmattan. Så att jag skulle nog säga att jag har kommit ganska långt med det. Med att bara använda mig av den typen av gödsel. Mm. Och komposten tycker jag är ju outstanding. Så att i de krukor till exempel som jag tömmer helt på jord, då bottnar jag med kompost. Och ibland så har den inte varit riktigt klar, men den får gå klart i krukorna. För jag fyller ju på med liksom 20-30 cm jord. Så att när rötterna har gått ner så pass långt, då är komposten klar där nere.
Men alltså, om du, är det här då krukor som du planterar med ettåringar?
Ja, precis.
Tömmer du all den gamla jorden?
Ja, om det till exempel, om jag har haft en kruka med rosenskära och sommarljus, då är ju den full med rötter. Det är ju ingenting som går att liksom fylla på med ny jord. Där tömmer jag helt och hållet.
I komposten?
Nej, det slänger jag ju liksom. Jag finfördelar den och så ibland så lägger jag ut den liksom borta i skogen som jag har.
Varför lägger du
inte
den
här komposten? Nej, men det blir som en stor, alltså det är ju som en stor jordklump. Då måste jag ju finfördela de här stora klumparna.
Men du har ju en kompost kvar.
Nej, men den kan man ju inte pressa ner en stor jordklump i. Den är ju för grenar och perennskrubbs. Ja. Du tänkte, du pressar ner hela jordklumpen.
Nej, jag körde en skjorta en gång, en mangel på hemkunskapen. Det var inte så bra i och för sig, för knapparna gick sönder.
Ja, du ser. Det är nog samma. Det är en ganska bra liknelse.
Jag var skitsur för att jag inte fick femma hemkunskap.
Men om vi tänker till exempel då krukor som jag har träd i. Då toppdressar jag ju med kompost. Där använder jag ju inte bokashin, men däremot så vattnar jag ju med lakvattnet med bokashin under hela säsongen.
Varje gång du vattnar?
Inte riktigt varje gång, men med svag dos. Som till exempel de här stora ekfaten som jag har fliksumak i. Där finns det ju ingen ny jord för dem att växa. Så de måste ha jättemycket gödsel för att må bra under hela säsongen och hålla att bladen inte gulnar. Så då får ju de en liten skvätt flytande gödsel varje gång.
Det fick jag en flashback till när jag hade glömt att stänga lakvattenkranen på bokashen, ja, under diskbänken.
Ska vi påminna om det?
Nej, vi går vidare.
Ja.
Vi går vidare.
Mm. Men där, alltså, så de, alla såna här växter som har perenner, där får man ju toppdressa och så får man ju vattna med flytande gödsel under hela säsongen. Men sen är det ju också viktigt att tänka på att man inte får gödsla för sent på hösten, för växterna behöver gott om tid för att avmogna och övervintra på ett så bra sätt som möjligt. Så jag skulle säga i augusti så slutar jag gödsla mina vedartade växter och perenner, medan sommarblommor, de får ju under hela, ända tills de slutar blomma i stort sett.
Mm. Du får det verka så enkelt att det liksom bara är kogödsel och hönsgödsel. Och...
Ja, men och jag skulle nog säga att det är det. Men man måste också orka hålla på med att liksom mäcka runt med det här att fixa sin egen jord. Så det kommer ju inte riktigt från hängmattan. Men det finns något tillfredsställande med att hålla på med sin kompost och få färdig jord. Alltså det finns nästan ingenting som gör mig mer lycklig än när jag får strö ut min kompost i rabatterna.
Ingenting alltså?
Nej, det ska vara Prosecco då kanske. Eller en bridgeblandning.
Ja. Johan kanske?
Ja, Johan. Gud, ja, herregud. Bra att du tog upp det. För det här, vi har ju fortfarande inte bjudit dem på NK.
Nej.
Ska vi ta en liten vårpromenad där genom strumpavdelningen?
Men först ska vi ge ett bidrag till UNHCR från podden också. Det kommer vi göra.
Det ska
sen får vi
göra.
Se om det blir något över.
Det kanske inte blir något över.
Nej. De ska vara tacksamma att de har frihet.
Exakt.
Mm. Mm. Vad kan man jordförbättra mer då? Med?
Ja, men jag tycker att barkmull är bra. Det ger en fin struktur till jorden. Och sen bryts den ju ner ganska långsamt så att den ligger ju kvar länge. Det som man kan tänka på lite grann med barkmull, det är att när den förmultnar så tar den en hel del kväve ur jorden. Så där kan man behöva tilläggsgödsla. Men jag tycker att barkmull är en ganska bra jordförbättrare. Så om man ska plantera nytt eller anlägga en ny rabatt, då tycker jag att barkmull är riktigt bra.
Fyller du på liksom, nu har ju du egen jättefin jord här då, men om man inte riktigt har lyckats med den.
Nej, men då får man ju köpa.
Nej, men hur mycket fyller du alltid på både med gödsel och jord?
Nej, jag fyller bara på med gödsel.
Mm.
Ingen jord. Jag tar hem väldigt, väldigt lite jord, och där är väl egentligen en grej som jag har fått för mig, att jag vill helst inte köpa jord, utan jag vill odla min egen jord helt enkelt.
Men för den som inte har egen jord, ska man jordförbättra en perennrabatt?
Man ska jordförbättra och man ska gödsla. Jag skulle säga att det är nästan att det är det vanligaste felet att det inte växer för att man har gödslat för lite. Det ser man ofta på bladen, att det inte växer i lådorna. Man har helt enkelt inte grundat ordentligt.
Men då menar du, jag vill vara väldigt tydlig här, att jordförbättring är att gödsla. Bara.
Ja.
Inte att tillföra någon... Liksom, typ, det säljs ju nu så här säckar med dressjord.
Jo, men det är klart att du kan ju inte bara plantera allting i kogöse. Så om du har tömt en pallkrage, då kan du ju inte bara fylla den med kogöse.
Nej, det fattar jag. Men om det är så befintliga förändravatten?
Ja, då skulle jag använda bara kogödsel. Det skulle jag göra.
Skulle du? Det här var en intressant principiell fråga.
Ja.
Kan man odla till exempel lök i ren koskit?
Ja, jag skulle nästan kunna... Ja, alltså det är ju en lite svår fråga. Men så här är det, den kogödseln som man köper är ju inte speciellt stark. Det har hänt att jag har hällt en hel säck med kogödsel för att jag inte haft någon jord och planterat det. Och det har gått bra. Det är ju ett tecken på att den inte är så stark, helt enkelt. Men köper du från bonden eller hämtar stallgödsel, då skulle jag inte bara... plantera direkt i det. Det tror jag det skulle inte hända så mycket.
Mm.
Det skulle snarare slakna. Slokna? Vad heter det?
Nej. Ja. Slakna tycker slakna. Jag det var korrekt. Ord, du märker, jag skrattar inte ens.
Nej, du höll dig där.
Ja. Okej, okay. Och så har du ju tjatat tidigare också om biokol.
Ja, det tycker jag är bra också. Det blandar jag ju ner bland annat i mina pallkragar. Och där kan man ju också, jag tror att vi pratade om det förra gången, man kan lägga biokol i sin bokashi-hink och bottna den, och då blir den laddad utav det här lakvattnet så den innehåller jättemycket näring. För att det är så att biokolen i sig är inte så näringsrik, utan den måste laddas med nässelvatten eller urin eller någon annan form av näring. Men här tycker jag att biokolen fungerar jättebra i pallkragar. Man kan ta några nävar också om man planterar i krukor, för det håller fukten bra. Och har man väldigt sandig jord så är biokolen också väldigt bra. Men sen är det ju någonting som jag också skulle vilja tipsa om. Det är att använda sitt gräsklipp. Så samlar man upp, när man klipper gräset, så kanske man har en sån här uppsamlare. Och att man lägger ut det i rabatter. Jag använder ju det även i växthuset, så lägger jag det runt tomatplantorna till exempel också. Det är ett alldeles utmärkt sätt att både täckodla och ge näring till växterna.
Det ska jag bli bättre på faktiskt.
Ja.
Jag ska bara tala om det för min städmaniska man, att han, det här det som krattas ihop kan läggas på rabatterna istället.
Ja, och orkar man inte hålla på och lägga ut det runt perennerna, så lägg det åtminstone i komposten. Och så kan du använda det där, om du lägger en jättestor hög med gräsklipp och så vattnar du ner med ditt lakvatten från bokashin, då får du en mycket snabbare effekt på förmultningen.
Men, säger vän av ordning, behöver inte gräsmattan själv få tillbaka sin näring?
Jo, men jag skulle säga att det blir ändå en hel del tillbaka, för du får inte upp allting i alla fall. Så att, nej, jag skulle nog hellre använda det till... För det är inte så kul, eller om gräset har varit väldigt långt, då blir det ju som små bruna högar som ligger. Om man nu är vän utav ordning och är lite estet.
Vän av ordning. Vad brukar du göra för när du är lite så här trött som vi är nu? Alltså, jag vill bara punktera, jag är inte bakis, jag är bara trött.
Nej, det är inte jag
heller.
Sovit för lite.
Men vad gör du då för att pigga upp dig?
Titta på tv.
Men då somnar man.
Nej, det brukar inte jag göra. Jag är jättesvårt att sova.
Vadå, om du är på jobbet och är lite trött, då går du in på kontoret och sätter på tv?
Nej, jag gör inget. Jag bara fortsätter att jobba. Jag kan vara lite som en maskin, jag förtränger. Och det här kan också vara lite farligt, skulle jag säga. När man känner sig trött så har jag en förmåga att bara köra på ändå. Då lägger jag in en högre växel.
Mm.
Men däremot så ser jag ju till att gå och lägga mig i tid kvällen efter om jag är riktigt trött. Så det är jag ju noga med min sömn. Och jag märker ju det nu när vi inte har, varken du eller jag har sovit ordentligt.
Att du börjar bli lite arg.
Nej, inte arg, men du vet, man tappar lite fart.
Ja,
ja.
Det här kan bli den segaste podden i någonsin.
Ja, kan vi spela lite, kan vi ha någon pausmusik kanske?
Jag tycker det är den intressantaste iakttagelse med att under hela mitt yrkesliv har jobbat skift och också behovet av att vara pigg och alert. Liksom.
Men kan du ta en sån här powernap, gå undan där på TV4? Ni har ju såna här vilorum har jag sett. Kan du sova en liten stund då?
Det har väl hänt någon gång liksom, om det är något extraordinärt läge. Men nej, det är den där vetskapen om att allt går ju. Vi har ju som människor sådana reserver inom oss som vi liksom inte känner till. Och om man har förmågan att fokusera så klarar vi ju mycket mer än vad man tror. Och sen så kan man alltid se fram emot att ikväll kanske jag går och lägger mig 9:30. Förstår du vad skönt?
Ja, det gör jag nästan jämt. Men jag är ju å andra sidan uppe 5 också.
Ja.
Ja, jag tittar på 10-nyheterna. På 4 vill jag också tala om för dig då. Ja,
det är bara där så är nyheter.
Ja, det är sant. Men jag sparar mig. Men nu har jag ju upptäckt det här alla mot alla också. Så nu måste jag hålla mig vaken lite till också.
Det finns också på Play.
Jag vet, men jag är ju traditionell, vet du. Jag gillar att titta när det är. Så gammal är jag.
Intressant. Där skiljer vi oss åt. Jag är en modern människa som mindre och mindre tittar på linjär tv.
Ja, jag tycker ju om att titta när det är Rapport 7:30. Ja, jag tittar på det då. Jag vill inte titta efter. Jag läser ju inte nyheterna jättegärna heller på datorn eller på iPad. Jag har papperstidning.
Men vad intressant då, därför att i all form av broadcast-nyhetsrapportering så lägger man det viktigaste först. Så att om du kommer sladdar in 3 minuter över 7:30, vilket betyder att du har missat de 2 första inslagen som är då det viktigaste som har hänt idag.
Ja.
Då kan inte du bara säga, vänta, jag tittar på play, eller jag tittar från början. Utan då är det så här, nej, då har jag missat. Ja. Det, så är det, ja, okej. Okay.
Men däremot har jag en man som är väldigt uppdaterad, som också älskar nyheter. Så han meddelar mig oftast innan om det har hänt något riktigt exceptionellt. Så jag har ju en privat nyhetsuppläsare.
Mm, det har min man också.
Ja.
Men jag. Ja.
Med all rätt, tänker jag. Du är ju för tusan journalist. Då ska han väl få dra nytta av det också.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården, och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan, och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner, eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa, och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era 5 första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Nu är det dags, Victoria. kavla upp ärmarna. Slipa koncentrationen. Du ska få svara på lyssnarfrågor.
Nu kör vi.
Ja. Maria har mejlat in. Hejsan. Ja, nu läser jag den här första meningen också.
Ja, gör det.
Ja. Tack för den absoluta favoritpodden just nu.
Just nu
ja.
Bara?
Ja, det var förra avsnittet. Det här, hon ändrar sig ja. Efter att ha hört det här lite liksom,
ja, trötta.
Trötta, ledsna, fast ändå glada. Ändå. Så är väl livet.
Ja, men det är ju det.
Jag heter Maria och bor i zon 3. I höstas satte jag ner tulpanlökar i stora krukor och korgar. Dessa står under tak och är täckta av lite granris. Jag valde tidigblommande tulpaner. Nu undrar jag om jag, när våren kommer, kan så i samma krukor, kanske malva eller rosenskära. Tulpanerna kommer ju att blomma klart när blommorna ska blomma. Eller kommer de att konkurrera på något sätt med varandra? Eller kräver de olika jord? Kommer tyvärr inte ihåg vilken jord jag använder till tulpanerna. Skulle det till och med gå att klämma ner en dahliaknöl bland tulpanlökarna?
Ja, nej, här ville hon en massa saker på
ja, jag
en
förstår
gång.
Precis hur hon känner.
Du kände igen dig. Då säger jag så här, Maria. Jag tycker att du ska ta upp de här tulpanlökarna och gräva ner dem någonstans i rabatten. Därför att de brukar sällan blomma om särskilt bra när de har stått kvar i sina krukor. Dessutom kan det bli lite för fuktigt där. Därför att du kommer ju behöva vattna rosenskäran eller sinjan eller vad det är nu du har tänkt att plantera där. Så ta upp lökarna, plantera ut dem i rabatten. Gärna på någon solig, väldränerad plats så att de får liksom bakas lite där. Att de får sol och värme. Och så låter du även bladen vissna ner innan du tar bort dem. Så att inte klämma ner någon dahliaknöl där bland tulpanlökarna, utan antingen så tar du upp dem, sår nya frön eller sätter plantor, och så sätter du dahliaknölen i en annan kruka. Men ta upp tulpanlökarna, det är min bestämda.
Är det för sent att sätta lite lökar nu i kruka om man skulle vilja ha upp till påsk?
Nej, det brukar finnas jättemycket nu ute i handeln. Jag har sett redan, för jag var i Årsta partihallar. För vi ska öppna våran handelsträdgård nu här i dagarna. Och då var jag där och botaniserade lite. Och det finns både kungsängslilja på lök. Det fanns snödroppar, tulpaner, jättemycket fina narcisser. Så att man kan absolut köpa hem det nu och låta blomma i kruka eller inomhus. Och sen plantera ut. Så det går jättebra.
Nu blev jag sugen.
Ja, jag är också lite sugen kan jag säga. Det fanns jättefina irisar också, tycker jag är så vackert. Och sen är det så också, köper man snödroppar så här, in the green kallas det för. Det är mycket lättare ibland att lyckas med dem som man köper på våren än de lökarna man köper på hösten. Så att det är hittar man fina snödroppar så här på våren, köp det, slå till på dem.
Köpe och köpe, ja. En helt värdelös sammetask, som Emils pappa sa när Emil var på auktion och hade köpt massa saker. Men snödroppar är alltid en bra investering.
Ja. Jag har till och med gjort ett litet tips i kalendern vad man ska köpa nu.
Det får du vänta med, ja. För nu har vi fått en fråga till från Ann i Zoom 2. Hej, underbara ni. Jag läser de där lite snälla sakerna för att jag blev så glad. Jag tror vi behöver lite liksom, kärlek idag.
Jo, jag tackar.
Ja. Och vi tycker att du också är underbar, Ann, bara så att du vet. Vi har ett bigarråträd som växt sig alldeles för högt och stort. Vi har nu under flera år inte fått ett enda bär på grund av höjden och alla intresserade fåglar. Trädet kommer snart att tas ned och det kommer att bli väldigt tomt där det stått och skuggat trädgården. Vad kan vi plantera istället som kommer att ge skugga, inte blir så högt och växer något sånär snabbt? Behöver inte vara ett fruktträd.
Då sticker jag ut hakan lite till dig, Ann, här. Och eftersom du bor i zon 2, en avundsvärd zon, så skulle jag vilja att du googlar på någonting som heter japansk skenkamelia. Det är ett otroligt vackert träd som dock då inte växer särskilt snabbt. Men den får en väldigt, väldigt vacker, nästan lite gråfläckig stam. Och blommar med vita, enkla, klassiska så här kameliablommor. Jag har ett sånt träd. Det växer inte snabbt, men det är väldigt, väldigt fint. Och eftersom du nu bor i en sån här zon som är lite mer gynnsam, ta ett lite finare, kanske exklusivare träd. Jag tror att du kommer att ha väldigt mycket glädje av det. Jag ger ett tips till också. Ann, du ska googla på någonting som heter näsduksträd också. Så läs på lite på japansk skenkamelia och näsduksträd.
Nu tror jag ju att Ann har fattat ett rätt beslut för sitt bigarråträd. Men om man har fått ett sånt här stort träd, det står ju ändå ett träd där redan.
Ja.
Det är väl ingen fel på bigarrå, det blir för stort bara. Är det kört när det blir för stort då bara? Eller kan skulle man kunna bara beskära det där och sen så
visst.
Får det växa på något annat sätt?
Ja, absolut.
Hur hårt kan man beskära ett bigarråträd?
Alltså är det så där stort, då skulle jag nästan ta hjälp utav en arborist att man beskär det på ett bra sätt. Alltså det är mycket möjligt att man behöver upp i trädet att beskära det. Då tycker jag att man ska ta hjälp utav en professionell trädbeskärare. Men absolut, så kan hon säkert gallra ur det och få in luft och ljus och det tror jag inte är några problem alls, men det låter ju som att de har bestämt sig. Jag vet inte varför, för bigarråträd, det är ju vackra också. Hon kanske ska fundera på det en vända till.
Mm. Man kan ju ringa någon arborist och skicka en bild och se om de säger
absolut.
Ja eller nej. Ja, förlåt Ann, vi ska inte krångla till det för dig. Du har säkert fattat rätt beslut för er. Nu går vi vidare. Magdalena har mejlat in. Hej Jenny och Victoria, jag bor på Värmdö och följde era råd i höstas. Victorias råd, för vi hoppas, annars så blir jag orolig att läsa vidare här. Och planterade en massa lökar av tulpaner och narcisser i odlingslådor som stått i mitt växthus sedan i höstas. Se till min stora glädje att det lite smått börjat sticka upp något grönt här och var i lådorna. Har inte vattnat på hela tiden, börjar jag göra det nu?
Nej, jag har samma. De har börjat sticka upp i mitt växthus också, men jag har inte börjat vattna än, utan jag tycker fortfarande att det är lite för kallt och att det går lite för långsamt, så jag skulle nog säga att du får vänta lite till. Nu beror det ju lite grann på vädret, på temperaturen, men det är fortfarande ganska kalla nätter, så att vattnar de på där och fryser till is, då är ju risken att lökarna fryser. Så att jag tycker att hon ska låta det fortfarande vara torrt i lådorna och i de krukor som det eventuellt börjar komma upp någonting i. Och börja vattna lite smått, kanske i april först skulle jag säga. Och de behöver inte särskilt mycket vatten, de här lökväxterna. Risken är snarare att de kan skjuta iväg utav värme och för mycket vatten så att de blir långa och gängliga. Så de brukar klara sig ganska bra utan betydligt mindre vatten än vad man tror.
Mm. Fint, det låter som att det kommer bli.
Ja.
Du, det var de frågor vi hade just nu.
Ja.
Jag kan också tacka för råd ifrån en av våra lyssnare som påpekade, Victoria, att det tar 2 veckor för chilifrön att gro. Så dina omedelbara anklagelser om att jag hade förruttnat dem kanske inte stämmer.
Nej.
Eller så nu har de kanske blivit för torra då, som jag blev livrädd att det hade vattnat för mycket. Så vi får se.
Du har inte sett någonting ännu då?
Nej. Okay. Men det har inte gått så lång tid ännu.
Men då ska jag också erkänna en sak. Jag satte ju gurkfrön med hopp om en sån här gurkgardin. Det har inte hänt någonting. Vad är det för fel? Också jättedyra frön. Säg.
Nej. Vi kanske har fått en förbannelse över oss.
Vi kanske inte ska ha någon trädgårdspodd.
Nej, men om de här chilifröna inte kom, som jag fick så fina ifrån en av våra lyssnare. Tänk om de inte ens kommer komma upp. Jag går ju där och slår lovar. Liksom, så. Min man tror att det där är muffins. Eller
ja.
Som man,
men vi får vänta och se. Vi ska nu inte ta ut något negativt i förskott här.
Tålamod är en dygd. Vi pysslar vidare. Men hur länge sedan var du planterad?
Ja, jag vill inte prata om det här.
Gurkfröna. Men det måste ha varit 3 veckor sedan.
Ja.
Nej, men nu ska vi se. Hur lång tid tar det för gurkan?
Även jag kan vara en nybörjare.
Hur lång tid tar det innan gurkan gror? Oj.
Ja, vad står det?
Ja, om du hade täckt dem, gjort ett litet miniväxthus.
Ja, det har jag gjort.
Ja. 25 grader ungefär. Ja, då gror de på bara några dagar.
Aj då.
Förlåt, jag ska inte skratta. Nej, förlåt. Jag är
ödmjuk. Jag får beställa en till påse. Det var ju just den här passandra som jag ville testa, som så många hade skrivit var så bra.
Mm. Ja, nej,
jag börjar om det där projektet. Det kanske är så att jag inte ska ha någon gurkardin.
Kan man köpa färdiga chiliplantor också?
Ja, gud ja. Det kan jag lova att man kan.
Jag känner att vi gör ju inget. Vi gör inget. Är det mitt för? Jag drar ner dig i något slags träsk.
Ja, det gör du verkligen. Du skaffar någon annan partner. Eller jag ska kanske skaffa mig någon.
Nej, nu ska vi inte avsluta med den tonen.
Ska vi börja tipsa om andra saker istället? Jag tycker ändå vi är bra på rätt mycket.
Ja, men tipsa om någonting annat då. Ja, har du ätit något gott i veckan?
Ja, Det har jag. Jag gjorde en vietnamesisk färsrätt med nu ser du skeptisk ut.
Nej, jag är koncentrerad.
Det var med ingefära, soja, vitlök, chili, fisksås hade jag också.
Ja, det där är jättegott.
Ja. Så, och sen så rörde jag ihop det där med lite... Jo, jag hade haricot vert också i den där röran. Väldigt gott. Enkelt också.
Du skulle kunna rosta ris och hej också. Det är väldigt gott som man får det där tuggmotståndet.
Ja, just det. Väldigt gott. Jag hade lite rostade sesamfrön. Som gav lite knaster och lite sting på. Och så massa med koriander. Jag älskar ju koriander. Det kommer jag så i min... Undrar om inte jag ska ha en hel pallkrage med koriander. Struntar i allt annat som jag misslyckades med förra året.
Nej. En hel pallkrage kommer du inte äta upp.
Tror du inte det?
Nej, det är aldrig i livet.
Nej, nu börjar du ta ner mig på jorden igen.
Ja,
här, du,
strängt.
Mina drömmar om korianderlandet.
Jag säger nej, säger jag. Nej.
Okej.
Okay. Avslutningsvis då, Victoria, trädgårdsmästarens kalender. Nu börjar det liksom, nu står det inte på förrän man måste ut och jobba.
Nej. Ska jag säga vad jag tycker att man ska titta på nu i... Nu känns det som att jag uppmanar till köp och handel. Men om jag ska tipsa om någonting som brukar vara väldigt fint så här års i trädgårdsbutikerna så är det primulor. Det tycker jag att man ska investera i. Jag tycker det är så fint. Och sen brukar det finnas väldigt, väldigt mycket fina julrosor så här års också. Purpurfärgade, spräckliga, rosa, nästan svart. Och de brukar vara i blom så man kan se hur de ser ut än de här små ynka plantorna som man hittar mitt i sommaren. Så julrosor och primulor ska man kika efter. Och citrus brukar vara väldigt fin kvalitet på så här års.
Ja, det är väldigt. Jag har gått och nypt i några, ja. Så, men jag har inte slagit till.
Jag tror att jag ska satsa också på ett limeträd, för jag tycker det är väldigt trevligt att torka limebladen och använda när man lagar asiatisk mat. Det är väldigt gott.
Bra tips verkligen.
Ja.
Ja, okej. Okay. Jag bara känner att ska jag köpa, vet du, vi ska flytta ut på landet så småningom. Ska jag fylla hela min pyttelilla bil med massa träd som ska åka med på semester?
Ja, det tror jag väl att du ska.
Ja, det tycker jag.
Ja. Och sen så här års kan man ju också ta sticklingar utav palettblad. Det tror jag vi kanske pratade om förra gången. Och även pelargoner när man beskär dem. Sen vet jag att många har platsbrist. Så det här med vintersådd utav sommarblommor fungerar väldigt bra. Jag har börjat läsa på mer och mer om det här och ser att det är väldigt många som har lyckade resultat av att vinterså zinnia och rosenskära. Så jag tror att jag ska ge mig på att prova det. Jag som egentligen inte är något fan av att så, men det är ju också för att jag har lyxen att ha tillgång till plantor. Men det är också bra att lära sig. Det är alltid roligt att lära sig något nytt.
Där sa du ett sanningens ord.
Vi ska utvecklas igen.
Ja, så gör det.
Ska vi ta en ny vecka framför oss här nu då?
En ny vecka.
Med
vi håller
om
i
att
varandra.
Våra frön gror.
Ja, det med. Fred en ny vecka med hopp om fred och frön.
Det var fint sagt.
Mm. Ta hand om er och varandra.
Tack för idag.
Tack för idag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.